Hör så Herrens ord i dagens predikotext som är hämtad ifrån Danielsbokens 9:e kapitel och från den 15:e versen. Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde det ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga, men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar har Jerusalem och ditt folk blivit till smälek för alla som bor omkring oss. Hör nu du, vår Herre, vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör! Herre, förlåt! Lyssna och utför ditt verk utan att röja för din egen skull, min Gud. Ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Amen. Herre, helga oss i sanningen.
Ditt ord är sanning.
Amen. Ja, vi lever ju i en tid då människor ansvarsbefrias. Eller hur? Skuldbegreppet har man avvecklat i många sammanhang. Vi talar inte om synd, utan vi talar om misstag. Vi talar inte om brott, utan vi talar om förseelser. Och när domar avkunnas så döms man inte till straff, utan till vård, kriminalvård. Och då är det lätt att det kryper in den tanken att den som vårdas är ju inte skyldig, utan han är ju sjuk. Man vårdar ju inte en skyldig person, utan man vårdar en sjuk person. En skyldig person straffas. Och vem är det som ställer en sjuk person till svars? Och så fort man gör någonting hemskt, det händer någonting hemskt i samhället, bland ungdomar eller bland vuxna eller bland barn, så säger man: skolan borde lära ungdomarna etik. Samhället borde. Staten borde. Men jag själv då? Vi som mor och far, vad borde vi göra? Och hur är det med gärningsmannens eget personliga ansvar? Har han något ansvar eller hon något ansvar? Och vi resonerar lätt så i vardagen också. Vi talar om att vi talar inte alltid att vi syndar eller felar, utan vi säger att vi gör misstag. När vi säger någonting dumt eller gör någonting dumt. Vi säger att någon har ett beroende. Vi talar om en svaghet. Vi talar om alla olyckliga omständigheter. Dagens text är profeten Daniels syndabekännelse och bön, som faktiskt börjar redan i vers 4 i samma kapitel. Vi kommer att lägga märke till när vi går igenom texten att Daniel är helt ärlig i sin bekännelse, och han skyller aldrig ifrån sig. Synd, det blir det när man inser att våra felsteg inte bara kränker oss själva och vår nästa, utan också Gud. Då kallas det för synd. Han försöker inte förmildra eller minska ner problemet, Daniel, utan han lyfter fram det inför Gud i hela sin hemska skepnad. Herre vår Gud, vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Gud hade varnat juda folk för dess olydnad och avgudadyrkan, och så hade domen fallit. Judaland och Jerusalem intogs av det babyloniska riket, och en stor del av folket tog som fångar. Templet och den heliga staden hade förstörts, och kvar fanns bara en kulle, Sion, som det kallades för. Och så sker deportationen, alltså man flyttar då folket från Jerusalem till Babylon i 3 omgångar. Och Daniel och många med honom fördes till Babylon ungefär 605 före Kristus. I dagens text är det 539 år före Kristus. Profeten är alltså ungefär 80 år gammal och han har precis suttit och läst Jeremias profetrulle där det står: ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Han förstår nu, Daniel, att de 80 åren som Gud hade sagt att folket skulle vara i fångenskap, de är på väg att löpa ut. Det är bara ungefär 3 år kvar. Och vi kanske skulle tänkt då: härligt, vi ska hem snart. Men det var inte Daniels reaktion. Längre fram i Jeremia hade Daniel läst ett allvarligare stycke. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till en plats från vilken jag förde er bort som fångar. Daniel såg att återvändandet föregicks av sinnesändring, av omvändelse till Herren och ånger att de vände sig till honom i bön. Så hade de inte levt. De hade levt i synd. De hade blivit ogudaktiga. De hade gjort uppror mot Herren och varit olydiga. De hade vänt sina hjärtan bort ifrån Gud. Och profeterna sändes för att varna dem. Det var som det är bland folk idag och på domarbokens tid. Var den gjorde vad som han ansåg vara rätt. Före de återvände till sitt hemland så förstod Daniel att folket måste vända sig till Gud i ånger och syndabekännelse. Och därför gör han det. Intressant det är ju att om vi läser Daniels boken och läser om Daniel, så lär vi ju inte känna Daniel som en ovanligt ogudaktig människa, eller hur? Vi kan inte se, om vi läser Daniels boken, att han begår någon uppseendeväckande synd. Han ber till Gud dagligen. Han lever ganska fromt, eller hur? Men när han vänder sig till Gud så ber han i vi-form. Och även när han talar om återvändande till landet så talar han i vi-form. Trots att Daniel förmodligen inte skulle leva tillräckligt länge för att vara med vid det här återvändandet. Man vet inte om Daniel fick komma tillbaka till Jerusalem. Daniel upplever sig själv kollektivt med folket. Precis som ni minns Jesaja gjorde i Jesaja-bokens 6:e kapitel. När han säger: ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebot. Här saknas det här dagens individualism. Där det egentligen det enda viktiga är hur jag upplever det, hur jag känner det, hur jag är. Daniel, han tar med sig hela folkets synd inför Gud. Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat. Vi har varit ogudaktiga. Ånger. Det är inte bara att kasta ur sig ett snabbt förlåt eller ursäkta när man har gjort något dumt. Ånger är hjärtats inställning. Det är en smärta inför Gud för att man har syndat. innan Daniel trädde fram inför Guds ansikte har han fastat. Han har sotat ner sig i aska för att understryka sin ovärdighet. Och han har begrundat Guds ord i Jeremia-rullen. Gud är helig. Han är ingen låtsaskompis eller någon man tar ut ur fickan när man själv känner för det. Nej, vi behöver inte vara rädda för Gud, för att vi vet att han är nådig för Kristi skull. Men vi ska nalkas Gud i vördnad och fruktan. Och vilken vördnad visar vi Gud om vi ber slarvigt? Ägna några minuter, om ens det, för att gäspa oss igenom Fader vår, en bön. Om vi sover under predikan, eller om vi inte andaktigt och med uppmärksamhet följer gudstjänstens läsningar, böner, lovsånger och psalmer. Och även när vi själv läser vår bibel hemma. Är det konstigt att Gud inte hör våra böner? Jakob säger, ni ber men får inget därför att ni ber illa. Vi vet att vi som har eller har haft tonåringar, framförallt tjejer, att de kanske förbereder sig en timme för att vara färdig för att gå ut och träffa kompisar. Hur förberedd är du och jag när vi avdelar tid för Gud? Gud är helig. Låt oss inte glömma det. Hur är det med vår ånger? Aposteln Paulus säger, en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Ånger är framförallt sorg. Att jag är uppriktigt ledsen över att jag har kränkt Gud. Och syndabekännelse föds i ett hjärta som en frukt av denna ånger. Men bekännelsen och ången är inte till för Gud, ska vi veta. Det är inte någonting som vi gör för att Gud ska, för att behaga Gud. Den ången och syndabekännelsen, den är till för oss. Någon har sagt att synd, det är vårt sätt att tillfredsställa våra behov i världen utan Gud. Men när vi kommer inför Gud i syndabekännelse, vad är det vi gör då? Jo, då erkänner vi ju våra behov av Gud. Och nu, Herre, skriver Daniel, vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Daniels bön grundas på den nådehandling som Gud visade Israels folk när han förde ut ur Egypten. När Gud gjorde det så gjorde han sig ett namn som är detsamma än idag, säger Daniel. Han hade talat med Mose om att han är Herren, han är jag är, han är Jahve. Men inte bara språkligt. Genom att Gud gjorde någonting som skilde Israels folk från andra folk, så visar det namnet att han är förbundets Gud. Han är den Gud som håller sina löften. Man talar om att pålitlighet är ett gott varumärke. Man köper varor där man vet att försäljaren är pålitlig, tillverkaren. Israels Gud, vår Gud, han är trofast. Han håller sina löften. Och det vet vi, för att han förde sitt folk ut ur Egypten. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga, men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar har Jerusalem och ditt folk blivit till smälek för alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Daniels bön till Gud hänvisar endast till Guds ära och härlighet. Har du tänkt på det? Han säger inte så här: vi behöver staden och landet så mycket. Vi har sonat våra brott. Det är inte så illa med oss längre. Men han säger att landet borde befrias för Herrens skull. Låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Nu har landet på grund av våra och våra fäders missgärningar blivit i smälek för de omgivande folken. För Guds ära borde landet bli upprättat. Hur ofta drivs vi inte att be till Gud först när vi har personliga behov? Vi behöver hjälp med det här och det här. Det skulle vara bättre för oss om församlingen välsignades så här eller så här. Det skulle bli så mycket bättre för oss. Jesus lär oss att be till Gud: helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Borde inte vi be till Gud: himmelske fader, förhärliga ditt namn bland oss. Förhärliga ditt namn genom mig, genom vår församling, i vårt land och i vår stad. Borde vi inte be mer om Guds ära? Daniels bön sträcker sig från vers 4 till vers 19. 19 gånger hänvisar han till Gud och bara 11 gånger till människan. Målet för hans bön är att Gud ska förhärligas. Han bad alltså inte för sig själv utan för Guds ära. Och här finns en ödmjukhet och en betoning på Guds ära. Vi möter ett förkrossat hjärta som böjer sig inför Gud i lovprisning och tillbedjan inför hans härlighet. I vissa kretsar, speciellt i de karismatiska kretsarna, så talar man om Gud som om han fanns till hans enbart för vår skull. När det i själva verket är så att vi finns till hans. Vi finns här för hans skull. Daniel ber inte att Gud ska agera för att bäst möta våra behov, utan att han ber att Gud ska agera för sin ära. Han ber: böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Och Herre, hör. Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk. Ditt verk. Utan att dröja. För din egen skull, min Gud. För din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. När jag var liten så bad jag ibland till Gud. Dels när jag hade gjort någonting dumt, men även när jag ville ha någonting särskilt, så bad jag ibland till Gud att om han gjorde någonting, om han gav mig någonting, ja, eller hjälpte mig med någonting, så lovade jag att jag minsann skulle bli en bättre människa. Är det någon som känner igen det där? Kanske är det nog bara jag. Men det är alltså inte en kristen bön, utan det visar att det bor en liten farisé i oss alla. För när vi kommer inför Gud så kan vi inte kohandla med honom. Varken om någonting nuvarande eller någonting framtida gott från vår sida. Vi är inte värdiga inför Gud i kraft av vår egen lydnad. Det enda vi kan hänvisa till inför Gud, det är hans barmhärtighet. För ditt namns skull. Det berättas om att det var en mor som kom till Napoleon för att be honom att benåda hennes son. Kejsaren svarade att mannen hade begått ett sådant svårt brott 2 gånger och att rättvisan fordrade dödsstraff. Men jag kräver inte rättvisa, förklarade modern. Jag ber om barmhärtighet. Men din son förtjänar inte barmhärtighet, svarade Napoleon. Kejsare, grät modern, det skulle inte vara barmhärtighet om den kunde förtjänas. Och det är barmhärtighet jag ber om. Låt gå, sa Napoleon, jag ska visa barmhärtighet. Och så benådade han kvinnans son. Daniel ber. Det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Och här kommer vi ju till textens hjärta. Det är nåd. Det är barmhärtighet. Aposteln Paulus uttrycker sig i samma ordelag när han säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det är inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det enda vi kan hänvisa till inför Gud, det är hans stora nåd och barmhärtighet. Inte vår rättfärdighet, inte våra gärningar. Och den nåden visade Gud till oss ovärdiga syndare när han sände sin enfödde son Jesus Kristus att ta alla våra synder på sig och bära dem hela vägen till korset för att straffas för dem och så sona vår synd och betala vår skuld. Genom Kristus kan vi komma till Gud i vördnad, men också med glädje och med frimodighet. Som Hebreerbrevets författare säger: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste genom den nya levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Genom Jesus Kristus så vet vi att vi har en nådig Gud. Hans blod renar oss från all synd. När vi kommer inför Gud så kan vi hänvisa till hans löften. Därför att vi vet att han är trofast. Han är den Gud som förde sitt folk ut ur Egypten och ut ur Babylon. Han är den Gud som utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Han är också den Gud som lovat att bevara oss hela vägen hem till himlen när vi förblir i Jesus Kristus, hans älskade son, vår Herre. Som Guds barn ska vi behålla vår ödmjukhet. Så att vi bekänner att Gud är Herre. Han är inte vår betjänt som kommer springande för att serva just mig. Han är vår Herre. Han är vår Gud. Och därför ska vi be att hans namn blir förhärligat i våra liv. Genom vad vi gör och vad vi säger och vad vi tänker. Vi får också be att han hjälper oss i våra liv på olika sätt. Men vi ska alltid veta att det är gåvor och inte rättigheter. Men framförallt, låt oss aldrig glömma att vi aldrig kan göra oss förtjänt av hans godhet och nåd, utan alltid behålla Daniels ödmjukhet för våra ögon, som han säger. Det här kan ni memorera på som dagens minnesord. Det är så oerhört centralt och starkt när han säger: det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, förlåt oss för att vi så ofta tänker egensinnigt och på våra egna syften och våra egna viljor. Herre, hjälp oss att sätta ditt namn först och att bedja och leva för din äras skull och ditt namns skull. Så att vi förhärligar dig genom våra handlingar och genom våra liv. Vi ber för den här församlingen att du ska bevara den i tron på frälsaren Jesus Kristus och leva ståndaktigt i slutet. Amen.